Jesus botade dem, och folket häpnade. Stumma talade, lytta blev friska, lama gick och blinda såg. Och det prisade Israels Gud. Så står det. Och så tänker du så här. Tänk om det kunde ske igen. Tänk om det kunde ske lite mer under, så att folk såg verkligen att Gud fanns. Och då vill jag göra en invändning här. Det tror jag inte alls på. Jag tror inte alls på att det skulle bli fart på verksamheten om det skedde mer under. Det sker tillräckligt med under ibland oss. Och jag har i minnet jag var på en serie möten i Norrland på ett ställe utanför Umeå. Och då så hade en svensk evangelist varit där på Frälsningsarmén. Och det var faktiskt lite rörelse där då. Bland annat var det en dam som led av MS och hade suttit länge i sin rullstol. Man skjutsade henne dit. Och under mötets gång där så var Guds helande kraft så påtaglig så att människan reste sig rakt upp och kunde gå. Det blev ju, ja, förvåningen la ju sig aldrig liksom. Hur kunde detta hända då? Man ville göra tv-program om det och radioprogram och allt möjligt. Men hon var vis nog att inte gå med på det. Jesus säger ju till dem han helar ibland, säg inget. Har du läst det? Säg inget. Vederbörande, alltså den som hade varit sjuk, hon hade tidigare varit sjuksköterska på Umeå lasarett och fortsatte sedan sin tjänst där och var helt frisk. Och då kom jag dit ganska snart efteråt och då frågade jag pingstevangelisten som jag drack kaffe med vid elva kaffet en gång där. Och så sa jag, detta måste väl ha inneburit att det blir rörelse här. Fick ni be till Gud med många? Inte en enda, sa han. Det är tecknet för tecknets skull vi vill se, inte Gud. För tänk om Gud skulle blanda sig i våra angelägenheter. Inte bara vår kropp, utan hela vårt liv. När det är undret man vill se. Och så var det på Nya Testamentets tid också. Till slut slutade Jesus att göra under. Han gjorde inga mer. Han såg att det gick åt fel håll. Han såg att de ville göra honom till kung. Till politisk ledare. Ordna brödfrågan och allt. Så han slutade att göra under och tecken. Men han har inte slutat att göra det idag. Nej, det har han inte gjort. Och därför ber vi för varandra när vi är sjuka. Vi gör det. Här på förmiddagen idag så lyssnade jag till Leonard Cohen. Det var ju en kanadensisk judisk sångare som var ganska karaktäristisk och originell stil och stämma. Ursäkta mig. Jag håller på att få det också. Och han hade då en konsert med 10 000 stycken var samlade i Hyde Park i London. Och det finns en live-inspelning, du kan gå in på YouTube och se den. Anthem heter den. Leonard Cohen. Och då sjunger han så här: there's a crack in everything. That's how the light gets in. Han talar om alltså att det finns sprickor. lycka, en brist i allting och i människan. Och det är genom den sprickan som ljuset kommer igenom. Om Jesus står det, han talade inte på något annat sätt än i liknelser, än i metaforer. Folk fick grunna på de här berättelserna han gjorde. Och så tänkte jag, det ska jag göra det också. Det ska jag göra idag på förmiddagen och fortsätta det spåret som jag var på igår. Hur har jag sett detta? Jag är gammal nu. Jag har hållit på i så många år med att sjunga och predika. Träffat tusentals, det är ju en underdrift, människor, bott i så många hem. Ja, jag har sett så mycket, varit med om så mycket. Det är ju fantastiskt. Att du inte skriver en bok om det, säger en del, det kommer jag inte göra. Men jag kan ju berätta för er. Och då har jag kanske någon gång nämnt om, när jag tror att den heliga ande talade till mig om just detta. Var rörde sig Jesus bland de lytta och halta och sjuka och stumma och plågade? Där var han, bland de prostituerade, bland de alkoholiserade. Det var där han var och det var det han fick kritik för. Och så sa han, jag har inte kommit för att hjälpa de rättfärdiga. Jag har kommit för att rädda människan. Att frälsa människan. Och det vet jag att jag har nämnt här tidigare, men jag gör det igen. Om, när jag tror att Gud ville visa en modern svensk evangelist detta att han rör sig lite överallt. 1982, det är ju väldigt länge sedan. Det var under kommunismens tid i Ryssland. Jag var med i en frikyrkodelegation. Vi var nog mellan 15 och 20 stycken. Och jag representerade Svenska Missionsförbundet. En pingstpastor och jag blev förvisade till Sibirien. För vi spriddes ut över hela Sovjetunionen. Och då hade vi två KGB-are med, alltså två ifrån säkerhetstjänsten med oss. En med lite utmärkelser här så, och en annan var en ganska ordinär liten farbror. Ja. Och trevliga människor var med, gick, följde oss överallt och visade oss var vi skulle gå och antagligen också var vi inte fick komma. Så var vi ute och åkte med en buss där. Nu var det så att ledaren för den här gruppen hade ordnat med myndigheterna i Sovjet, i Moskva, att vi fick ha biblar med oss. Så vi hade ett stort antal biblar med oss, men det var registrerat så vi fick dela ut dem, va? 1982. Så vid ett tillfälle när vi såg en stor katedral där uppe i Sibirien så kom den mest strikte av de här männen till oss. Han var väldigt strikt och korrekt och så, va? Och han liksom tog tolken och i par av oss åt sidan och så sa han, jag vill inte att min kollega där borta ska höra detta, sa han. Men jag undrar om jag skulle kunna få en bibel. Om den andra lille farbror hade sagt, jag hade inte blivit så förvånad. Han var mer naturlig, va? Men den här var så stram. Och vi gav honom en lite försiktigt. Han tog den och stoppade in där. Och då hände någonting. Då fick jag se den sprickan. Där ljuset lyste igenom. För plötsligt så tappade han masken. Så tappade han ansiktet. Och tårarna började rinna. Och då förstod jag, Jesus är här. Jesus är här. Allting är möjligt, för Jesus är här. Det är genom sprickan som ljuset kommer. Det är inte undra på att vi söker Gud när vi är sjuka. Det är inte undra på att vi söker Gud när någon i vår familj har fått cancer. Det är inte undra på att vi blir mer angelägna när vi är i ekonomisk kris eller vad det nu är, va? För det är genom sprickan när vi är där vi inte klarar det här. För annars har vi så många andra gudar som vi tillber. Så det behövs liksom inte med Gud där. There's a crack in everything. That's how the light gets in. Det finns en spricka i allting. Det är genom den sprickan som ljuset kommer. Och då blir jag bekant med Pavel Anatolievich Bach. Honom är jag bekant med än. Under kriget, Sovjets krig i Afghanistan, så skulle han mönstra, då var han 19 år. Och då så kom han ifrån ett väldigt, väldigt fromt hem där man var klara på detta att en människa gör ingen militärtjänst med vapen. Och det sa han när kaptenen i Moskva mönstrade honom. Jag kommer inte att bära vapen. Och kaptenen sa, det måste du. Nej, men det sa han, det kan jag inte göra. Och jag ska inte göra den här dialogen mycket längre, men den är väldigt lång. Och då sa den här kaptenen, vi har tre sätt att få alla att bära vapen. Och det ena är tortyr. Och det andra är psykisk behandling. Och det tredje är medicinsk behandling, farmaka. Och den behandlingen började på Pavel Anatolievich Bach. Och den började med just tortyr. De har hängt upp honom med en halv meter över marken så här. Och så slog man honom med gummibatonger till dess att han förlorade medvetandet. Och så togs han till lasarettet och där behandlades han. Och så blev han frisk igen och så var det samma visa igen. Och de trodde att det skulle gå på så sätt att få Pavel Anatolievich att säga ja till vapen. Men han sa nej. Och då började den psykiska behandlingen, va? Och då var han under jorden i Moskva i officerarnas restaurang och arbetade där. Och det var bara det att han fick aldrig sova. De såg till att han aldrig fick sova. Och man kan ju klara ett dygn, kanske två dygn, och så börjar det att ge sig på tredje dygnet. Och kanske på fjärde, då går det inte. Och till slut så föll han ihop. Och in på lasarettet igen, behandlades. Och så höll det på gång efter gång. Men Pavel sa nej till vapen. Men så hände det också när han var där, de tog dem på ett annat ställe också under jorden där man bevarade missiler som staplas så här, va? Och de vid det tillfället kom i rullning och kom över Pavel och bröt hans ryggrad. Så att han förlamades upp till halsen och var oduglig för all krigstjänst och för allt annat i livet. Och han transporterades med tåg i ambulanståg då till Ukraina där han bodde. Och där låg han. Och matades intravenöst. Så lärde vi oss två ord här på slutet av 80-talet. Glasnost och perestrojka. Det var Gorbatjov som var president då. Och då blev det lite bättre frihet så att de evangeliska församlingarna kunde exempelvis ha tältmöte, vilket de hade där mot polska gränsen i Ukraina. Och det var vid ett sånt tillfälle då man ville att Pavel skulle vara med där. och att han skulle bli buren på en bår dit ner. Det ville han inte på grund av att ja, han ville inte det. Men hans far sa, det kan du väl göra, vi kan väl få göra det. Och han hade sån respekt och har fortfarande väldigt respekt för sin far. Så att de bar honom ner och han låg där utanför tältväggen. Och sedan så kom hans kompisar ner till honom när tältmötet var slut. Och pratade med honom och så vet du så tar samtalet slut dessutom. Men vad ska man prata om mer nu då när vi har gjort allt? Men det var det någon av de här ungdomarna som sa att vi ber till Gud nu för dig Pavel att du klarar detta djupa lidande. För ryssarna vet om lidande. Det har de gjort under hela historien. Det är inget främmande. Så han skulle klara lidandet, det var det som var bönen. Men när de ber om att han ska klara lidandet så börjar han att känna stickningar här i halsen. Han har inte känt sin kropp på väldigt länge nu. Och han berättade för mig, jag har hört honom berätta detta offentligt en gång när han var gäst här av missionskyrkan. Det stack, började sticka här och det gick ner i bålen så här och ner, ända ner i tårna. Så han sa det till ungdomen här att jag börjar känna min kropp. Och det var någon entusiast som sa, stå upp och ta din säng och gå. Nej, det sa han säkert inte. Men de menade han skulle kunna stiga upp, men han kunde ju inte stiga upp. Han hade inga muskler. Så de tog honom under armarna så. Och så har Pavel Anatolvich berättat att vi var under Guds härlighet i 2 timmar, sa han. I vanlig Guds härlighet i 2 timmar. Efter 3 månader var Pavel Anatolijevitj bak helt frisk. Då kom KGB detta på spåren och så sa du har simulerat. Så att du måste göra militärtjänstgöring igen. Och då hämtade han plåtarna som var röntgenplåtarna där ryggraden är bruten. Och så visade han dem, då kunde du inte säga någonting. Och så visade han de nya röntgenplåtarna där det inte finns ens ett R på helandet. Vad gör man med en sån upplevelse? Ja, han fick åka omkring och vittna om detta ganska mycket. Till slut tröttnade han på detta. Det var precis som Gud sa till mig. Sluta prata om detta. Men så var det några av hans kusiner och han som åkte alltså från Ukraina där, nära Polens gräns, till Sverdlovsk som ligger på andra sidan Uralbergen i asiatiska sidan. Sverdlovsk som nu heter Jekaterinburg. Och där ville man evangelisera. Varför det? Jo, därför att Pavels och hans släkt där, Pavels farfar och hans farmor hade under Stalintiden åkt dit upp för att predika Guds ord. Man hörde aldrig mer av dem. Man hörde aldrig mer av dem. Så de ville åka dit. Inom parentes så åkte vi till en stor begravningsplats utanför Jekaterinburg. En halvmåne som var, där står 30 000 namn som likviderades av Stalin. Det fann man i gravar där, eller i jorden när man grävde, skulle göra en ny väg mellan Jekaterinburg och Moskva. Ja, där fann man dessa, så där står namnen. Där fanns också deras farmor och farfar med. Det var därför de ville dit. Och där började de då. Och nu kom jag till poängen. Hur började verksamheten där igen i Jekaterinburg? Det började med att Pavel Anatolijevitj Bak besökte fängelser. Alltså inte de som var fria och friska, utan de som var fängslade. Gick han till. Och sedan gick han till ett ålderdomshem. Alltså inte de som var friska och pigga och kunde vittna och sjunga och spela. Utan de som höll på att dö på ett ålderdomshem. Och vad gjorde de där? Sjung och vittnade inte någonting. utan de tvättade de gamla. De tvättade dem. Därför att de har inte blivit tvättade på länge. Jo, en gång i veckan så samlades kvinnorna då i en gymnastiksal där nakna. Och så sprutade man på dem med en slang. Så. Det var Sovjets vård. Och så var gubbarna i en annan sal och så sprutade man dem. Så här håller man en slang och så håller man en pistol. Man objektiverar ifrån sig de avskummet här som vi inte vill ha med att göra. Dit kom Larissa och Pavel och tvättade dem med sina händer en och en. Och då blev socialchefen tillkallad av den här institutionen. Och hon kom dit och överraskade av detta. Och så frågade hon, vad är det för ideologi som ligger bakom det ni gör? Och då, i västerlandet hade vi svarat kristendomen eller Bibeln eller sånt här. Men Pavel sa Christos, Jesus Christos, Jesus Kristus. Därför att evangelium är kött och blod, inte en bok. Och då sa hon, vi behöver en ny människosyn nu när kommunismen har rasat. Kan du undervisa våra socialsekreterare? Eller ja, de som är i socialvården. Vad har du för lärobok då? Ja, då läser jag om hur Jesus gjorde och hur han behandlade människan. Gör det då, sa hon. Och så spred sig, titta nu här. Där sprickan var, there's a crack in everything. Där sprickan var, där kom ljuset fram. Där kom behovet fram. Och där fanns Jesus då. Och när de var längst ner, då fick de längst upp i världens sätt att se reda på detta. Nämligen universitetet i Ekaterinburg, statsuniversitetet. Och så sa de, kan du komma hit och ha etiska föredrag? Och han sa, jag är inte skolad man. Jag kan inget sånt. Gör då vad du kan. Och så fick han hålla föredrag med utgångspunkt ifrån Nya Testamentet. Det var där Jesus rörde sig. Det var där Jesus rörde sig. Och det var när han var, när församlingen så att säga jobbade där nere. Ja. Bland de sjuka. Det sårade det sprickfärdiga, va? Ja. Det var då det hände någonting här uppe. Det är Guds filosofi. Det är Guds paradox. Det som ingenting var utvalde Gud. Det var där Jesus gick hela sitt liv. Det var det som makten inte tålde. Att han tog sig an de minsta i samhället. Om jag nu flyttar mig till Sverige, oss här då, så vill jag berätta en som kom väldigt nära oss hemma i Älvängen i missionsförsamlingen där. Det var så att en familj kom flyttandes från Karlstad och sökte inträde i vår församling, Runemarks. De hade tre barn, Johan, Malin och Maria. Men Maria, hon var kraftigt funktionsnedsatt. Så när de gick in i församlingen så bar Hans Runemark, pappan, henne så här. Hon har aldrig kunnat prata, hon har aldrig kunnat säga någonting. Ingen har förstått liksom koden i hennes liv. Och kanske en del i församlingen tänkte så här. Vad synd att de har ett så handikappat barn. Men de andra är ju så bra för vår församling. För de är ju duktiga. Musikaliskt och på andra sätt. Vad bra att de kom till till vår församling. Ibland så behövde Majvor och Hans ledigt, ja, lite avlastning, och då kom det en dam, Gunnel från Bengtsfors, skickad av landstinget dit för att ta hand om Mimmi, som hon sa, Maria. Det första hon fick göra var att ringa till Majvor och Hans bara efter någon timma, för Maria vill inte äta. När skeden kom där så var det stängt. Vad gör man? Ja, hon ringde då. Då säger Majvor: har du bett Gud välsigna maten? Nej. Säg då: gode Gud, välsigna maten. Amen. Och då gjorde hon det. Knäppt sina händer. Den sekulariserade landstingskvinnan rökte som en borstbindare. Och det vill jag inte lägga någon värdering i. Ingen, åtminstone religiös värdering. Så sa hon: gode Gud, välsigna maten. Amen. That's how the light gets in. Sprickan. Skulle hon lägga sig? Hon var orolig, den lilla Maria. Maria, Mimmi. Kunde inte somna. Hon fick ringa igen. Gunnel: har du bett Gud som haver barnen kär? Nej, gör det då. Kan du den? Ja, sa hon. Den lärde mamma mig när jag var liten, så den kan jag. Så hon bad: Gud som haver barnen kär. Det hade inte kommit till slut förrän Maria somnade. Gunnel har berättat det här för mig. Hon sa så här: att jag tänkte, tänk om jag skulle be på allvar. Jag kan ju be med Maria, med Mimmi, för hon begriper ju ändå inget vad jag gör, vad jag säger. Så hon började träna sig och be. Idag är Gunnel pastor i Ekumeniakyrkan. Var evangelist och var till bara för en tid sedan pastor evangelist i Jönköping i Fjällkyrkan. Hur blev hon ett Guds barn? Hur kom hon in i frälsningsdramat? Genom en som inte kunde ett ord. Det där Gud är. Och de prisade Gud, står det. Och de prisade Gud. Till slut. Jag har funderat på: varför blev jag evangelist? Varför blev jag evangelist? Jag vet inte. Jag har aldrig varit så religiös av mig, va? Inte född i ett kristet hem. Ja, mamma var väl något sån här, men hon minns att det tillhörde om missionsförsamlingen hemma på Hönö, men det var ingen större fart på hennes religiositet. Pappa var ju inte alls en kristen och så. Så nej då, det präglade mig inte så mycket. Men hur blev jag evangelist? Pastor, hur fick jag för mig det? Jag var ju mest i tonåren intresserad av tjejer och fotboll. Fotboll som jag är fortfarande intresserad av. Ja, tjejer också, va? Men jag har ju min fru Sonja. Det är den enda jag har haft. Hon väntar på mig ikväll. Det är fint. Hur var det? Hade jag några stora uppenbarelser? Inte alls. Hörde jag några röster? Inte alls. Jag berättade här tidigare att det var ganska mycket bön i vår församling där. Också fri bön när man stod upp och bad, och det var olika människor. Det nämnde jag igår. Det var ganska intressant att höra alla dessa böner. När jag kommer ut till Hönö och predikar varje sommar så blundar jag alltid innan jag tittar på folk där. Och så liksom hör jag de här rösterna. De finns med mig. Jag vet var de satt, precis var de satt. Jag liksom hör de här rösterna, hur de bad och vad de bad för. Ja. Ta någon halv minut att jag står där och blundar. Var det någon av dem som var fram och vittnade och var i gasen? De som var med på bönemötena och liksom var med, va? Var det de som fick mig? Ja, det kanske det var, det vet inte jag. Nej, men det var en som aldrig gjorde annat än att han sjöng en sång, för han hade god sångröst. Så han hade dragspel och så sjöng han en sång. Han kom till mig en gång och sa att Jan, ska inte du bli pastor? Va? Vadå? Jag hade ju inte gett uttryck för något sånt. Jag hade inte visat mig på scenen. Inte någonting. Och så var det en annan, Karl Edvard. Han var heller aldrig någon som man hörde någonting. Han spelade fiol i sångerna. Ja. Han kom och sa en gång, Jan, ska inte du bli en evangelist som Karl-Erik Moberg? Kommer jag ihåg att han sa. Nej, men vad säger folk? Och så var det då Ragnar, poeten, som var framme ibland. Det skulle vara ett vittnesbörd, men det var ju mer filosofiskt och poetiskt. Och det tog aldrig i hjärtat på oss när han var framme. Nej. Han sa, Jan, jag ska åka till Kortebo i Jönköping, Alliansmissionens... där, och jag var på en bibelskolekurs. Tror du du skulle kunna få följa med för dina föräldrar på den? Då var jag 15 år. Jag tyckte det var roligt. Tänk att komma hemifrån ön. Komma till Jönköping, kära du. Det var ju som att komma till Amerika. Ja, så det gjorde jag. Det var det här tre stycken som inte var i ögonfallande. Som Gud använde, planterade små korn och det växte till sig. Och detta har jag ägnat hela mitt liv åt. Detta är mitt livselixir. Att få dela Guds ord. Att få gripas av Gud. Ja. Ångrar jag det? Aldrig. Jo, jag skulle önska att jag hade varit en bättre evangelist. Det var en bättre pastor, en bättre själavårdare. Ja. Det som ingenting var, utvalde Gud. Vad vill jag säga med detta? Vad jag tror Gud vill säga till dig, det är: lägg av dina religiösa komplex. Nedvärdera inte din andlighet. Tyck inte att du ingenting är. För det är just hos dig som Gud verkar. Det är just hos dig. Det som ingenting var. Åh, vilka religiösa komplex vi har. Inför andra samfund, inför andra traditioner och allt vad det är. Han som i dig har börjat ett gott verk, han ska fullborda det intill Jesu Kristi dag. Lyft ditt huvud. Tacka Gud för att du fick vara med på den här gudstjänsten. Tacka Gud för att du lever idag och kan röra dig och vara till. Be för Gud för din familj. Be till Gud för dina grannar. Överlämna dig själv och andra åt Gud. There's a crack in everything. Det finns en spricka i allt. Och du vet om dina sprickor. Men det är där som ljuset kommer in. Prisad vare Gud. Prisad vare Gud. Låt oss be. Fader, Son och Helig Ande, tack för att du är vår frälsare och inte vår värderare. Tack för att du är vår hjälpare och inte vår påpassare. Tack du treenige Fader, Son och Helig Ande för ditt frälsningsdrama i hela mänskligheten. När vi tycker det är som mörkast, då är historien din verkstad. Jesus, vi lovar och prisar ditt namn. Vi tackar dig för syndernas förlåtelse. Vi tackar dig Jesus för ditt blod som renar oss ögonblickligen under varje sekund av vårt liv. Lovad vare du. Helige Ande, tack för att du är vår hjälpare. Du har hjälpt oss till idag. Du kommer att göra det imorgon om vi får en morgondag. Tack för det. Tack för det. Tack för det. Vi vill lova och prisa ditt heliga och härliga namn. Amen.